Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Podplay.
2, 3, 4. Hej och välkomna till säsongsavslutningen av Larm vi minns. Med mig, Tröste Brege.
Och med mig, Daniel Brander.
Jaha, Brander. Du ska ju få avsluta säsongen med ett larm du minns. Vad kan du berätta innan?
Ja, det här larmet handlar då om en MC-olycka. Mm. Och MC-olyckor är ju någonting som... det berör mig på ett starkt sätt. Mm. Jag har varit inne lite grann på det i säsong 1. Återkommer nu. Men jag kommer egentligen... Utan att avslöja för mycket så kommer jag väl kanske gå in på varför i säsong 3.
Mm, just det.
Jag kommer berätta om det här larmet så som jag minns det. Jag kommer även byta ut namn och platser för att skydda de inblandade. Vi är långt in i augusti och sommaren rör sig mot sitt slut. Jag hade min semester redan i juni. En trist semestermånad kanske ni tänker. Inom räddningstjänsten får vi inte välja själva när vi ska ha vår semester. Den blir vi tilldelad enligt en rullande cykel. Nästa år har jag semester i juli, året efter augusti. Sen börjar det om igen med junisemester. Vi gjorde ingen längre resa i år, utan den största delen av semestern tillbringade vi hemma. När vi köpte huset så fanns det trevligt nog en pool på tomten. Där spenderade vi många av dessa tokvarma dagar. Semesterns stora händelse blev en roadtrip på några dagar. Vi började på High Chaparral för de minsta skull. Lillkillen älskade det. Han levde sig verkligen in i miljön och var spänd på allt. Sen bar det av till Ullared. Inte en resa jag själv valt i första taget. Det är alldeles för mycket folk som springer över varandra. Men vad gör man inte för familjen? Vi avslutade vår lilla resa i Göteborg där vi hälsade på en av mina äldsta vänner, Joel, och hans familj som köpt hus där. Tillbaka till arbetet. Torsdag. Nattpass står på schemat. Våra scheman är uppdelade på långa och korta veckor. De långa veckorna innefattar även helg med dygnpass. Denna vecka är en kort vecka. Det är ett tag kvar innan alla på gruppen är tillbaka efter sommaren och höstens planering och arbeten kan dra igång igen. Utbildningar, övningar och liknande arbeten pausas av förståeliga skäl under sommaren. Jag kommer till stationen precis när gruppen som arbetat på dagen glider in. De har varit ute på larm. En markbrand i närheten. Jag vinkar till mig chauffören på tankbilen. Är det klart där ute eller behöver vi åka tillbaka och kolla på den senare? Frågar jag honom. Nej, vi lyckades få ordning på det. Så ni slipper nog. Får jag till svar. Det har varit rekordvarmt i sommar. Och det torra klimatet i samband med ovaksamt eldande har skapat markbrand på markbrand. Tyvärr är det så att den mänskliga faktorn oftast är orsaken till att det börjar brinna i naturen. Glada semesterfirare som grillar i skogen eller slänger fimpar på marken. Naturen själv orsakar också markbränder. Men då oftast i samband med blixtar som slår ner i höga träd som sedan leder ner i marken. Vi har alla fått slita hårt. Brand i skog och mark är inte min favoritsyssla direkt. Att släpa slangar över stock och sten sliter verkligen på en. För det är sällan det brinner på låg höjd. Av någon anledning ska det alltid brinna på berg eller höga kullar. Jag försöker alltid ha en bra inställning. Och när branden är under kontroll försöker jag njuta av det rofyllda i att vandra runt i skogen och eftersläcka. Klockan närmar sig 17.30 och det är dags för uppställning av gruppen. Vår styrkeledare Roffe drar nattens placering på bilarna. Uffe får köra släckbilen. Jag åker rökdykarledare. Robban sitter rökdykare tillsammans med Ludde. Och Hellberg kör stegen eller tankbilen. Beroende på vilken typ av larm vi får åka på. Nattpass är sköna på det sättet att alla större arbetsuppgifter redan avklarats av dagpasset. Så det är ofta vi får tid över till att köra en match mjuktennis eller innebandy. Uffe har tjatat om revansch i innebandy sen sist. När mitt lag sopade banan med hans lag. Så det får bli så idag. Vi byter om i lugn och ro och tar oss ut på planen. Jag kör med Robban och Ludde. Och i motståndarlaget hittar vi Uffe, Hellberg och Roffe. Det märks att Uffes lag är ute efter vinsten. Och de tar den. Glädjetjut och pikar ekar genom lokalen. Fan, nu ska jag behöva lyssna på det här till nästa gång. Tänker jag och skakar på huvudet. Efter den svettiga matchen duschar vi och byter om till stationskläder igen. När jag kommer upp till köket och loungeytan tittar jag på klockan. Den är redan strax efter 10 och vi har inte ätit middag ännu. Tiden går fort när man har roligt, tänker jag, samtidigt som jag känner hur det börjar kurra i magen. I samma sekund hör jag den välbekanta signalen från högtalaren.
Rio 1, singelolycka MC, 2 personer skadade.
Det hörs på larmoperatörens röst att det är allvarligt. Man lär sig ganska snabbt att höra allvaret i larmet, redan på larmoperatörens tonfall. Adressen vi ska till är ett bostadsområde bestående av ett gäng villor längs med en landsväg. Vi kastar på oss larmställen och lämnar vagnhallen samtidigt som Roffe ropar upp larmoperatören på radion.
Det ska röra sig om en MC som kört in i ett staket. 2 personer skadade, det finns mycket folk på platsen. Ambulans ligger strax före er, kom.
Roffe vänder sig om mot mig i baksätet för att säkerställa att jag uppfattat informationen på radion. Jag nickar till mot honom och jag ser att han uppfattat att jag tagit del av det vi hörde på radio. I baksätet har jag med mig rökdykarna, Robban och Ludde. I och med att jag åker som rökdykarledare börjar jag redan nu gå igenom vad de ska fokusera på när vi kommer fram till olycksplatsen. Allvaret ligger som en dimma i brandbilen och vi tar oss snabbt fram på vägen. Det har börjat skymma. Våra blåljus färgar veten på fälten utanför. Uffe bromsar in vid ett rödljus. Men gasar snabbt på igen när han ser att det inte kommer någon bil. Det går lite fortare än vanligt. När vi svänger ut på landsvägen bort mot positionen vi fått på vår GPS har vi inte många minuter kvar. Det sprakar till i radion och en första rapport från kollegorna på ambulansen hörs ur högtalarna.
Vi har 2 personer liggande på vägbanan. Ena personen vaken och talbar, stora blödningar. Person 2, kraftig blödning från huvudet, ej talbar, rosslig andning. Vi behöver assistans av räddningstjänsten att stabilisera patienterna när ni kommer fram. Kom.
Jag känner inte igen rösten på ambulanskollegan, men i tonen göms en påtaglig stress. Det får pulsen i mig att stiga kraftigt. Det här är allvar, tänker jag. Uffe trycker på ännu lite extra på gasen. Förutom våra dånande sirener blir det knäpptyst i bilen en stund. Spänningen skulle kunna skäras med kniv. Roffe bryter tystnaden och svarar kollegan på ambulansen att vi är på plats inom någon minut. När han är klar passar jag på att ta ton i baksätet. Jag vill att ni 2 går direkt på sjukvård. Ta rygg på ambulansen, säger jag till mina rökdykare och fortsätter. Uffe, så fort du stängt av vägen vill jag ha ut spineboard och därefter din hjälp med sjukvård. Anslut så fort du kan. Uffe svarar med ett kort men tydligt ja. Omvärlden finns inte i min hjärna just nu. Som alltid när vi åker på larmgällande MC-olyckor hamnar jag i ett alldeles speciellt fokus. Jag blir mer koncentrerad och får en revanschlust lik den som infinner sig efter en förlorad fotbollsmatch. Jag vill vinna detta. Jag vill att personerna ska överleva.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mörkret har lagt sig och jag kan se ambulansens blåljus genom skogen när vi börjar närma oss platsen. Nu är det riktigt nära, mumlar jag. Vi svänger in med bilen på en mindre väg för att nå villaområdet. Vid krönet ser vi en stor folksamling som polisen står och håller bak. Uffe stannar bilen på sidan av vägen. Och jag, Robban och Ludde springer upp mot ambulansen. Längs vägen ser jag ett staket i 1000 bitar. Och en motorcykel av sportmodell som ligger i dikeskanten. När jag kommer fram till kollegorna från ambulansen ser jag 2 skadade män liggandes nära varandra på marken. Jag ser mig omkring över olycksplatsen och sedan tillbaka mot de skadade männen. De ligger i princip axel mot axel. Jag lägger märke till att de bara har shorts och tofflor på sig. Inget annat. De är bara på överkropparna. Och jag kan inte se några hjälmar på platsen. Inga skydd. Ingenting. Den ena mannen är till synes medvetslös och den andra är tydligt plågad av smärta. Han skriker oavbrutet. Robban gör sitt bästa för att lugna honom och ber mannen att titta på honom för att försöka flytta fokus från hans väldigt skadade vän. Men han får inte kontakt. Det syns i mannens blick att paniken är brutal och smärtan outhärdlig. Jag håller ett övervakande öga på Robban och Ludde medan de jobbar. Mest för att vara redo att hjälpa till om det blir för mycket. När grabbarna försiktigt vänder på den plågade mannen ser vi att ryggen är bortskalad. Som att en stor osthyvel dragits över mannens rygg. En rysning sprider sig genom min kropp och jag får ta ett par djupa andetag för att bibehålla fokus. Den smärtan måste vara omöjlig att hantera, tänker jag. Robban fortsätter sitt försök att få kontakt med den plågade mannen. Det är svårt, men ibland får han korta stunder av kontakt. Mannen frågar snabbt då om sin vän, för att lika snabbt återgå till att skrika oavbrutet. All kommunikation sker på engelska, då vi förstår att de inte talar svenska. Robban frågar upprepade gånger vad hans vän heter och får till slut fram ett svar som vi kan använda oss av för att försöka få kontakt med den medvetslösa mannen. Robban försöker fortsatt lugna mannen och förklara att vi ska göra allt vi kan för hans vän. Fortfarande tätt intill ligger den andra mannen på mage, med huvudet vridet åt ena hållet. Han är inte kontaktbar och jag hör en snarkande andning när jag sätter mig in till honom. Snarkande andning kan tyda på ofria luftvägar. Jag ser mig omkring och får ögonkontakt med en kollega från ambulansen som verkar leda sjukvårdsarbetet. Han behöver luft, ropar jag. Jag frågar hur de vill lägga upp arbetet, men hon har inte riktigt samlat ihop sig. Fullt förståeligt med tanke på det vi ser framför oss. Jag kontrollerar mannens andning och luftvägar, säger jag till henne och hon nickar som svar. När jag sätter mina händer runt hans huvud och nacke känner jag hur mina plasthandskar blir varma och blöta. Jag ser hur de färgas röda och det rinner blod längs med mina fingrar. Jag försöker se varifrån blodet kommer, men har svårt att lokalisera källan. Jag ser mig omkring och upptäcker blod och tussar av hår runt mina ben och mannen på marken. Minnesbilden av platsen när vi kom hit dyker upp i mitt huvud. Det fanns inga hjälmar på platsen. De måste kört och kraschat utan hjälm, tänker jag. En känsla av vrede och sorg greppar tag i mig. Jag försöker få tillbaka mitt fokus och ropa sedan till ambulanspersonalen att vi antagligen har en stor huvudskada här. Till svar får jag att han måste lastas in i ambulansen och köras till akuten omgående. Jag sitter kvar med mannens huvud och nacke i mina händer medan Ludde hjälper kollegorna från ambulansen att förbereda för avfärd. För att kunna få iväg den medvetslösa mannen måste vi flytta på hans vän som fortsatt skriker av smärta. Men han vill verkligen inte lämna sin väns sida. Med perfekt timing kommer nu även fler ambulanser till olycksplatsen. Och så fort de nya ambulanserna fått en överlämning av kollegorna så känns det som att stressnivån höjs med flera 100%. Vi måste få iväg mannen jag sitter med så fort som möjligt. Det märks att våra kollegor behöver samla ihop sig och prioritera sjukvård i rätt ordning innan de kan ge sig iväg med den medvetslösa mannen. De kan inte bara lasta in någon i en ambulans och ge sig iväg. Först kan ambulanspersonalen behöva göra en del akuta åtgärder för att stabilisera patienten. Utifrån kan det se ut som att vi inte gör något och anhöriga blir ofta stressade av att ambulansen inte kör patienten till akuten omgående. Men dessa åtgärder kan vara skillnaden på liv och död. Efter att jag stabiliserat nacke och huvud börjar mannen kvickna till lite. Jag och en kollega från ambulansen försöker få kontakt med honom, men han sluddrar bara. Han fortsätter vara okontaktbar och känns extremt förvirrad. Den här mannen är i väldigt, väldigt dåligt skick, tänker jag. Robban hukar sig mitt emot mig och försöker sätta syrgasmasken runt mannens huvud. Det går inte att få runt den utan att jag lyfter huvudet, så Robban får hålla masken på plats. Kollegan från ambulansen som är vid oss vill ha in mannen i en ambulans snabbt. Hon ropar efter en spineboard. Och en av de nyss anlända ambulanserna hämtar en och kommer springandes. Han sätter sig bredvid Robban med brädan så vi kan vända upp honom på den och sedan lasta in i ambulansen. Stämningen är påtagligt stressad bland de kollegor som nyss anlänt. Det hjälper inte heller att vi har den andra mannens panikskrik ringandes i öronen medan vi försöker arbeta. Nog att han har all rätt i att låta så med sin fruktansvärda smärta. Men han drar till sig personal och stressar upp våra kollegor som nyss anlänt. Personal som vi behöver hos mannen med den kritiska huvudskadan. När ambulans eller räddningstjänst kommer till en skadeplats är det viktigt att vi kan samla oss och komma in i insatsen på ett bra sätt. Att komma in i det här läget är inte lätt. Så vi som varit här ett tag måste vara ännu lugnare för att balansera upp det. Uffe och Ludde ansluter och hjälper till med att försöka vända runt patienten på mitt kommando. Det är alltid personen som håller huvudet som styr momenten för att minimera skador på nacke och rygg. Jag ska vända mitt grepp och när jag räknar ner från 3 vänder vi runt honom på spineboarden. 3, 2, 1 och så vänder vi honom. Precis när vi vänder mannen så glider mitt långfinger in genom en vass kant på hans huvud. En känsla av olust sprider sig i kroppen och jag ryser till. Jag har lokaliserat skadan, säger jag högt. Så fort han ligger på brädan spänns han fast av Ludde samtidigt som huvudet bandageras hårt för att stoppa blodflödet. På marken där mannen legat ligger nu en stor kletig pöl kvar. Vi bär in mannen i den ambulans som förberetts för transport till sjukhuset. Han är fortfarande mer eller mindre okontaktbar. Den olustiga känslan hänger kvar i kroppen och det känns inte bra. Jag vänder mig om och ser att Uffe, Robban och Roffe satt sig hos den skrikande mannen för att assistera våra ambulanskollegor. De börjar jobba för att få över honom på en spineboard för vidare transport till sjukhus. Jag ser att de kämpar med att lägga över honom. Hans rygg är så skadad att han påverkas starkt av varje rörelse. Jag reflekterar igen över att Roffe sitter på knä och jobbar. Att se Roffe sitta och vårda en patient i sin roll som befäl är inte vanligt. men kan absolut hända när vi blir kort om personal på en större olycksplats. Befälet har andra uppgifter att sköta, att leda insatsen i stort. Vi har dock inte mer resurser, så det kan innebära att vi får ta det viktigaste först, patienten som är drabbad. Vi hjälps åt att lyfta in honom i en annan ambulans som kan lämna strax efter den första. När den andra mannen körs iväg i ambulansen ser jag hur en ung kvinna kommer springandes. My dad, where's my dad? Skriker hon. Hon är uppgiven och väldigt orolig. Det slår mig att de kanske bor i närheten och att hon säkert nåtts av olyckan via folksamlingen. Roffe försöker lugna henne och förklarar att han är lastad i en ambulans på väg mot sjukhus. He's going to get all the help he needs, hör jag Roffe säga. När ambulansen har lämnat platsen i skenet av sina blåljus och folksamlingen börjat skingra sig, lägger sig en obehaglig tystnad över platsen. Vårt jobb är däremot inte över än. Innan vi kan bege oss tillbaka till stationen behöver vi ställa upp på platsen. Vi behöver sanera vägbanan från oljor, delar från motorcykeln och den stora pölen med blod som ligger kvar på marken och skickar kalla kårar genom min kropp. Motorcykeln ligger dåligt till vid vägkanten, så den behöver vi flytta. Jag får syn på en lyktstolpe på andra sidan vägen som vi kan ställa den mot. Det visar sig dock vara lättare sagt än gjort. Motorcykeln är i så pass dåligt skick att det krävs många armar för att flytta den. Efter flytten av motorcykeln tar Uffe fram slangen och spolar rent gruppens byxben från blod. Under tiden pratar vi kort igenom det vi varit med om och det märks att vi alla är påverkade av händelsen. När vi kommer tillbaka till stationen sen väntar ett avlastningssamtal. Det är alltid skönt att få prata av sig efter en stressig och jobbig insats. Vi hjälps åt att spola av asfalten från det som inte ska vara där. Jag hör hur poliserna pratar med vittnen i folksamlingen. Många undrar om männen kommer klara sig. Polisen kan såklart inte svara på det ännu. Men det är det enda som snurrar i mitt huvud just nu också. Det är alltid det man lämnas med efter ett larm likt det här. Kommer de överleva? Och om de gör det, i vilket skick kommer de vara?
Brander, hur kändes det att åka på det här larmet?
Det var ju en allvarlig ton redan på radion. Mm. Vi hör både från larmoperatören och ifrån ambulansen att det är en allvarlig händelse. Vi steppar ju upp verkligen på tår.
Men vad händer i brandbilen då när ni, liksom, när ni inser det?
Men om man tänker stort egentligen, så när vi åker på larm, vi är ju väldigt vana att åka på mycket larm. Och vi har ju något form av mindset när vi åker ut på alla larmen. Mm. Men vissa larm, när man hör en röst på radion från i det här fallet ambulanspersonalen exempelvis, då blir det lite mera drag. Det kan bli lite mer att men, chauffören kanske trycker lite extra på gasen, vi taggar till lite mer i baksätet och liksom gör upp en tydlig, lite mer militärisk strategi. Liksom. Du gör det.
Just det.
Många larm är ju annars van, alltså larm som inte har någon större dignitet enligt oss som har jobbat länge.
Mm.
Då kan det vara lite mer avslappnat i bilen på ungefär.
Just det.
Allvaret finns ju alltid där. Men det här, här kände nog alla i bilen att när ambulansen gav sin första överlämning över radion att ja, det är fan på riktigt nu alltså.
Men de här patienterna då?
Mm.
Har du fått någon återkoppling om hur det gick för dem?
Nej, egentligen inte. Den återkopplingen vi kan få, det är ju egentligen den som vi får via ambulansen.
Mm.
Hur patienten mådde när de lämnades av på sjukhuset.
Exakt, sen är det väl oftast stängt liksom.
Ja,
mm.
Sen är det ju egentligen, det är det vi får veta.
Mm.
Och det är någonting som jag saknar ibland, att vi inte får veta mer. För vissa larm tänker man på extra mycket, efterhand. Vi kan såklart få veta det om exempelvis då patienten själv hör av sig. Eller det är någon man känner igen eller känner. Eller,
just det.
Då kan vi få lite återkoppling. Eller har vi tur så kanske vi får det av liksom, amen, någon ambulanspersonal som amen, har varit inne på akuten lite senare som kan komma och ge oss en bild att ja, men det här gick bra liksom. Sen är det ju mycket som skyddas av patientskyddslagen som vi får inte få reda på saker.
Nej, exakt. Vi skulle säga att det är ju därför vi inte får det.
Ja.
Det är inte för att någon är lat och inte ger oss information, utan det är ju faktiskt inte tillåtet.
Nej, det är ju för att skydda alla som ja. Är där ute.
Så är det bara.
Jag tror till och med att jag kan inte svinga in och fråga Nej. Om du ligger på sjukhus hur du mår.
Nej, exakt. Nej, men där är det väldigt tajt alltså.
Ja, och det är ju jättebra.
Mm.
Men ibland som sagt så saknar man ju det.
Ja, men verkligen. Jag håller med dig. Det hade ju varit... skönt att få veta, speciellt när det går bra.
Ja, verkligen.
Men du, det här med att åka på MC utan hjälm då?
Ja.
Vad tycker vi om det?
Ja, vad tycker man om det? Jag blir ju frustrerad. Alltså att inte ha på sig hjälm när man åker MC. Vad ska man säga?
Mm.
Det är ju fruktansvärt dumt.
Mm.
Jag tycker att alla ska tänka sig för, som kör MC, vad man har för skyddskläder. Mm. Det finns ju jäkligt bra grejer alltså.
Och det är inte bara hjälmen ju.
Nej, nej, nej. Det handlar ju om ryggplattor, larmställ höll på att säga. Det har inte de på sig. Men skinnställ och utrustning.
Mm.
Tänk er en extra vända. Vi ser ju mycket skit. Det ligger som sagt lite mig varmt om hjärtat också.
Mm, men du har ju nämnt det några gånger.
Ja.
Genom säsongerna.
Ja.
Att du har en speciell relation till MC-lyckor.
Ja.
Du kommer berätta om det. I säsong 3?
Ja.
Men om vi avslutar det här larmet då? Vad tänker du när du blickar tillbaka på det här larmet?
Ja, men jag är nog lite inne på det som du frågade innan där. Om hur mår de?
Mm.
Jag har ju mina misstankar liksom, om att den ena personen kanske inte mår så bra idag.
Mm.
Men det är vad jag tror.
Just det.
Jag vet ju inte. Annars tycker jag att vi gjorde ett bra larm alltså, från vår sida. Och tycker också, jag har träffat... träffat den ena ambulanstjejen ganska nyligen faktiskt. Som satt för mig.
Mm.
Jag har ju hört i efterhand att de hade ju jättemycket problem med sin utrustning på vägen fram. Så därför var ju de lite mer stressade.
Okay.
När de var där. Det var ju inte någonting som jag visste om förrän häromdagen egentligen. Så det var skönt också att få höra varför de var så stressade på plats. Och varför det var så rörigt kring allting där.
Mm.
Men de gjorde ett jäkla grymt jobb. Jag tänker sätter ju bara mig in i våran sitt som när våran utrustning fallerar eller strular. Alltså det kan ju bli riktigt stressigt.
Mm, det blir rörigt.
Ja,
mm.
Men de är ju grymma.
Mm, alltså, ja, verkligen.
Och det är kul att träffa henne och få hennes bild av det. Så att, nej, men en bra insats från alla blåljusenheter.
Du, Branne, tack för att du berättade om det här larmet. Säsongens sista.
Tack för att ni ville lyssna på det.
Mm.
Nu tycker jag att vi vänder och går till frågestunden.
Ja, men kör.
Då har jag en fråga från David.
Okej.
David undrar hur många kvinnliga kollegor vi har på vårt arbete. Om det är vanligt med kvinnliga brandmän.
Ja. Du och jag har ju flera
kvinnor.
Både i våra skift och på vår station.
Ja.
Det har ju blivit jättemycket vanligare. När jag började på deltid för många herrans år sedan så var det ju jätteovanligt.
Mm.
Så det har ju verkligen förändrats. Men det är ju inte så mycket man funderar på kanske idag. Sådär.
Nej, och jag ska faktiskt säga att jag rekryterade ju folk till deltidsstationen här nu i våras. Jag har varit så jäkla glad över hur många kvinnor som sökte till oss. Det är en helt annan typ av fördelning nu bland sökanden. Så att också lite stolt för att jag anställde 50% tjejer.
Mm. Och det är också siffror som är väldigt ovanliga. Har varit.
Har varit.
Så att, det där håller på att förändras helt.
Ja.
Mm.
Och jag upplever också att det blir en annan dynamik när vi är både tjejer och killar.
Mm, ja, verkligen.
Jag tycker fler tjejer ska söka.
Det tycker jag definitivt.
Så har jag en till fråga.
Mm.
Från Albert. Han vill först berömma våran podd för att han har precis upptäckt den och lyssnat igenom hela sången.
Det får han gärna göra.
Ja, grymt. Han är nyfiken på hur det fungerar med våra olika roller.
Mm.
Har man alltid samma roll? Är man rökdykare alltid? Eller är man chaufför alltid? Eller byter man varje pass?
Just
kan inte
det.
Du berätta lite hur det funkar sådär?
Men om vi tar en släckbil med 5 personer i. Då har vi en chaufför.
Mm.
Bredvid chauffören i passagerarsätet så har vi befälet.
Ja.
Så har vi organiserat oss.
Ja.
Och sen har vi då 3 stycken i baksätet. Och från vänster så har vi rökdykarledaren. Och i mitten har vi rökdykarettan. Och längst till höger har vi rökdykartvåan. Så har vi gjort.
Ja.
Det kan vara olika. Vi har ju valt att göra så att man börjar ju som rökdykare 2 när man är ny. Och det är egentligen bara för att man måste ju börja någonstans. Så att då får man börja lära sig den rollen.
Mm.
Och sen efter något, ett tag, det kan vara olika lång tid, det beror ju på.
Säg 1-2 år.
Absolut. Så får man gå vidare och lära sig röktycker 1-rollen.
Japp.
Och då är det ju egentligen så här att då har vi röktycker 2, röktycker 1 och sen röktycker ledan. Så de tre är ju en röktyckargrupp. Och de tre är ju de tre som jobbar ihop liksom, tajt. Röktyckarledan har ju fått lite ett mandat att vara lite chef över de här tre. Eller över de här två ska jag säga. Ja. Alltså, i konstellationen 3 stycken. Och jag är ju också en person som befälet jobbar tätt ihop med. Men då är ju också röktyckaren ofta en erfarenare brandman med en högre utbildning.
Mm.
Som då kan ta det ansvaret. Ja. Att vara röktyckarledare är ju ett enormt ansvar.
Det är ju röktyckarledaren också som ansvarar för säkerheten inne hos röktyckarna.
Just det. Det är för deras... befälet är ju ute.
Precis.
Oftast.
Ja.
Och så röktyckarledaren.
Röktyckarledaren är ju deras liksom livlina.
Just det. Men vi ska inte glömma chauffören i det här. För att någonstans på vägen här, antingen efter man har blivit röktycka 2 eller 1, eller det beror lite på, så får man också lära sig köra fordonet.
Ja.
Och kanske lära sig köra samtliga fordon. Så det är liksom en roll som kommer kanske lite parallellt med de andra på något sätt.
Ja, hos oss brukar ju landa någonstans där runt efter man har varit röktycka 1, så blir man ju chaufför.
Så att allt det här beror ju lite på hur pass länge folk på skiftet har jobbat. Alltså hur många kompetenser har man samlat på sig?
Ja.
Har alla liksom de flesta kompetenserna, då kan man ju rotera varje pass. Det har vi gjort oftast. Att så här, ena passet sitter man där, ena passet sitter man där. Just för att inte glömma bort, för man har ju olika uppgifter, olika larm. Standardrutiner liksom som man ska sköta. Så att på somrarna när det är mycket vikarier, så här, då kan det ju bli lite att man hamnar på samma position i några veckor.
Ja.
Det är inte ovanligt.
Nej, precis. Det beror ju alldeles på, som du säger, vilken konstellation av grupp det är. Sen finns det ju också de brandmän som har slutat rökdyka, som kanske bara kör fordonen.
Just det.
Och det kan ju bero på skador och såna grejer.
Mm.
Så att det bästa är ju om vi roterar så mycket som möjligt. Men ibland går det inte.
Precis.
Det var det vi hade. Säsongen är slut.
Ja, har haft kul.
Fruktansvärt roligt.
Mm.
Jag kommer tycka att uppehållet kommer vara för långt.
Men vi kommer ju inte ha så mycket uppehåll. Vi ska ju jobba på säsong 3.
Ja.
Så vi har ju att göra i alla fall.
Ja.
Det är kanske värre för lyssnarna, tänker jag.
Men de får helt enkelt vänta en stund.
Ja. Hörrni, tack för att vi får dela med oss av våra upplevelser på jobbet och att ni är med oss och lyssnar.
Ja, stort tack. Och fortsätt att sprida våran podd.
Klart slut.
Du har lyssnat på Larm vi minns, en brandmans verklighet.
Producent och klippare David Dava Persson.
Medproducent och manusförfattare Malin Brege.
Ljudläggning och efterbearbetning Mats Liljenberg.
Följ oss i Podplay-appen eller där du hittar dina poddar helt enkelt.
Har du frågor som du vill skicka in till oss, så är du välkommen att göra det till hej@larmviminns.se. Och följ oss också på sociala medier, Larm vi minns, på Facebook och på Instagram.
Podplay, en del av Power Media.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.